Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
A-kursen sponsras av TCO, Tjänstemännens centralorganisation.
Föräldraförsäkringen fyller 50 år i år. Hipp hipp hurra!
Hurra för dem, eller hurra för oss.
Ja gud ja, vi är ett rätt stort gäng som har kunnat njuta av denna föräldraförsäkring som när den kom till kallades för ett vansinnigt förslag av motståndarna. Men den revolutionerade synen på jämställt föräldraskap och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenninguttaget har gått framåt. Men sen 2018 har det stått nästan helt still på den fronten, vilket är ju supertrist. För det här ojämna uttaget skapar långvariga och bestående inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Och i snitt går kvinnor miste om 50 000 kronor per år.
Och det här innebär ju att pappor missar en massa värdefull tid med sina barn. Så det blir ju en lose-lose-situation.
Hur hade ni det? Var ni bra på att dela?
Vi var väldigt bra på att dela skulle jag säga. Jag tog första delen, men sen hade vi faktiskt också ett upplägg som var jättehärligt. Där vi båda liksom jobbade halvtid och var föräldralediga på halvtid sista liksom perioden innan i alla fall vårt andra barn började på förskola.
Så dela mera, säger vi, eller hur?
Absolut.
Och för att fira denna fantastiska 50-årsdag som föräldraförsäkringen firar så har TCO gjort en dokumentärfilm ledd av skådespelaren Emma Molin som i lite härlig historieätaranda berättar om vad som egentligen hänt sedan 1974. Så in och kika på den på TCOs sajt.
Tack TCO för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i föräldraskap. Det vill säga hela Emmas intervju med Caroline Uggla som är doktor i evolutionär antropologi och docent i demografi. Caroline berättar bland annat om vilken ålder det har varit vanligt för kvinnor att få sitt första barn och hur viktiga pappor har varit för barnen genom mänsklighetens historia. Och det här med monogami, har det alltid varit den vanligaste relationsformen? Men först, vad menas egentligen med evolutionär antropologi?
Många tänker att det handlar om något som hänt för länge sedan. Men faktiskt så tittar många evolutionära antropologer på hur människor beter sig idag. Och varför det är så stor skillnad både inom olika samhällen och också mellan olika mänskliga samhällen som lever idag.
Men stämmer att många undersökningar utgår från jägar-samlarsamhällen?
Ja, precis. Om man vill förstå hur beteende kan ha formats av evolutionen. Alltså att fysiologiska saker har formats av evolutionen är oftast lättare att förklara. Vi förstår att vårt immunsystem till exempel har formats över lång tid och svarat på de sjukdomar och vad som har funnits runt omkring oss. Men om man vill förstå beteendet och hur det har sett ut i en miljö som människor har befunnit sig i under väldigt lång tid, då kan man ju gå till jägarsamlarsamhällen som trots allt finns kvar idag. Det är inte så många människor som fortfarande livnär sig på att jaga och samla och fiska och så. Men det finns trots allt några samhällen kvar där människor lever så. Utan särskilt mycket kontakt med marknadsekonomi, utan tillgång till preventivmedel och så. Och då kan man ju förstå selektionstryck eller liksom hur vi har formats av evolutionen om antagandet är att de här grupperna lever ganska mycket som vi kanske gjorde för 200 000 år sedan när moderna människor, eller anatomiskt moderna människor, växte fram. Sen finns det ju svårigheter med det såklart, att det kan vara svårt att anta, eller det kan vara felaktigt att anta att jägare och samlare lever idag, lever på samma sätt som man har gjort i 200 000 år. Så det är lite knepigt, men samtidigt är det liksom vår bästa indikation på hur det kan ha varit att vara människa, att vara förälder och så, genom att titta på de människor som lever på samma sätt idag.
Och du har fokuserat framförallt på just det här med föräldraskap, inte minst i din senaste bok, Familjeformen. Men varför är föräldraskapet en så krävande uppgift? Vore det inte bättre evolutionärt om det var lite lättare?
Ja, då kan man fråga, okej, vad är krävande? Det är egentligen, det låter lite negativt laddat. Liksom. Men krävande kan ju vara att det behövs mycket energi helt enkelt. Och människans barn, våra ungar, föds ju extremt ofärdiga. Fjärde trimestern har många hört talas om. Och det här att vi föds med så liksom ofärdiga hjärnor och sen växer vi väldigt snabbt när vi kommer ut. Det har funnits olika förklaringsmodeller kring varför det är så här. Men biologer pratar om och kan liksom mappa in eller liksom sätta varje art på ett spektrum av hur ofärdiga och hur liksom krävande barnen är. Och till de som kan nästan skutta iväg själva på direkt när man tittar på däggdjur till exempel. Och vi faller ju verkligen liksom längst ut på det här spektrumet av att våra barn kräver jättemycket energi efter att de är födda. Och det är ju spännande att titta på hur variation ser ut mellan olika arter. Liksom en lax som dör när den har lagt sina ägg och liksom inte, många djurarter träffar ju inte ens sina barn. Det är ju liksom intressant att tänka på ibland om man tänker på vad som verkligen krävs för att vi, vad vi behöver göra för att få våra unga att överleva. Och sen är det ju det här faktumet då att vi går på två ben. Våra höfter behövde bli smalare för att det skulle bli så jämfört med liksom hur våra förfäder såg ut. Och då kan man inte komma ut med hur stor hjärna som helst. Det här har varit liksom den gängse förklaringsmodellen. Och någonstans där då efter 9 månader har det blivit farligt, smärtsamt och krävande att föda barn. Och kvinnor har behövt andra personer runt omkring sig och mödradödligheten har varit hög. Så att man har trott att just det anledningen, våra smala höfter och våra stora hjärnor och liksom trade-offen däremellan har lett till att barn behöver födas där efter 9 månader. Sen finns det nyare förklaringsmodeller som också tänker sig, har det verkligen just med höfternas storlek och liksom att de är så smala att göra? Det finns förklaringar som mer påtalar att det nog har att göra med att mamman behöver skicka så extremt mycket kalorier till ett barn som är så stort innan det föds då. Och att det har blivit lättare att ge barnet vad det behöver utanför livmodern någonstans här efter 9 månader. Men det hänger ihop då kring varför våra barn kommer ut tidigt och att de behöver väldigt mycket energi och hjälp. Och faktiskt mer än vad en ensam mamma kan skaffa fram själv. Och det är då en av förklaringen till varför vi har familjer överhuvudtaget. Varför vi lever i grupper, varför vi hjälps åt med barnen. För det gör vi verkligen. Och det är också en ny biologisk insikt. Man säger ofta, it takes a village, eller det har jag aldrig hört. It takes a village to raise a child. Det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Men faktum är att det här är en rätt ny insikt för vetenskapen. Var man har klassificerat människor, om de har fallit in i den här gruppen där bara en mamma tar hand om ungen själv, eller de arter som är mycket ovanliga bland däggdjur där faktiskt både honan och hanen tar hand om sin avkomma. Och den tredje gruppen där man har en gemensam fostran där det krävs syskon eller andra individer i en grupp som tar hand om barnen. Och länge har man trott att människan hamnar i den här grupp nummer 2. Ja men titta, det är därför vi har mammor och pappor och äktenskap finns i alla kulturer. Att det är det som har gjort att ekvationen går ihop. Men faktiskt är det bara sedan ungefär millennieskiftet som man har förstått rollen som andra individer verkligen har hjälpt till att ta hand om de här ofärdiga barnen under liksom flera årtionden då, tills de klarar sig själva.
Är det lite en utmaning med evolutionära antropologi generellt? Att man utgår lite från det samhälle som man också befinner sig i när man försöker tolka de här fynden eller de här beteendena som man ser?
Ja men det är det verkligen. Och jag tar upp det på ett flertal ställen i boken. Hur ja, men till exempel vår idé om kärnfamiljen som naturlig och hur mycket forskning som man gjorde på anknytning och mammans roll och liksom mammans roll för barnen. Och hur det kom i efterkrigstiden och liksom på 50- och 60-talet där psykologi och antropologi och andra liksom sociologi också växte fram. Samtidigt som liksom hemmafrusidealet i västvärlden och i USA och så här stod på toppen. Och då var det svårt att formulera frågor som helt frångick det. Många experiment försökte testa hur viktig mamman var snarare än att säga vilka andra finns här som tar hand om barnen. Och då blev det naturligt att man, det fanns till exempel en känd konferens som heter Man the Hunter, mannen jagaren, som utgick mycket från att se, okej, liksom, hur har de här familjefäderna, hur har de här männen kommit hem med kalorier till sin fru och sina barn? Och sen dröjde det flera årtionden tills man började se att det kom faktiskt väldigt många kalorier från kvinnor och deras samlande, eller från äldre stora syskon, och att man det var kanske inte så konstigt att man såg på männen och de som kom hem samtidigt som de sa Mad Men-perspektiv med männen med påföljare som kom hem till förorten. Så det är ett perspektiv, men det har säkerligen spelat in.
Antropologer har beräknat att ett barn behöver 10-13 miljoner kalorier innan de kan klara sig på egen hand. Vad tänker du att den här siffran illustrerar?
Ja, men det är ju en enorm siffra och inget problem för dig och mig som kan gå till mataffären och skaffa fram de där kalorierna. Men om man ska hitta ett överskott som man kan ge till sina barn, och om man lever som jägare och samlare, då är det en väldigt stor summa. Och det säger också någonting om att människan har ju ofta haft flera barn samtidigt, flera småbarn samtidigt. Så då är det inte bara de här 10-13 miljoner kalorier du ska hitta, du ska hitta flera uppsättningar sådana för dina barn. Och ett sätt som man kan försöka förstå någonting om dynamiken i familjer och hur de har sett ut under väldigt lång tid, det är att titta på, var kommer resurserna ifrån? Liksom, follow the money, fast liksom follow the calories. Liksom, vem står för vad? Och då kan man också räkna ut, och det varierar ju över ålder, men när kan en ung man eller en ung kvinna i ett jägarsamlarsamhälle börja producera mer än vad hen själv konsumerar? Och då kan man få någon sorts inblick i hur människor har hjälpt varandra, för att det är ändå någonting som är lika över alla samhällen. Alla barn behöver de här upp till 13 miljoner kalorierna, oavsett var man bor.
Och det där är ju också ganska likt den typ av livskurva som vi ser idag. Att liksom tidigt då kanske man kostar samhället massa pengar, och sen då när man är i arbetsför ålder så bidrar man, och sen pensionerar man sig, och då förväntar man sig att samhället ska ta hand om
en. Absolut. Mm. Ja, men jag tror det. Och det är väl kanske en fördel att prata om sådana saker, att det finns så många paralleller med vårt samhälle och hur vi lever. Och verkligen, om man ser till, det finns publicerade papper på det här, liksom hur olika då transfers, eller hur man liksom skickar resurser från, ja, men som du säger, när vi är små så behöver småbarnsföräldrar behöver hjälp av andra. Det har vi ju genom förskolor och skolor, ja, i Sverige idag speciellt ju, och liksom 480 dagars betald föräldraledighet. Det är ju en enorm mängd resurser som går till småbarnsföräldrarna. Och sen kan man jobba, eller de flesta kan det, och försörja sig, och sen mot slutet av livet behöver den där hjälpen igen. Och man kan se exakt sådana kurvor i jägarsamlarsamhällen också, eller väldigt liknande kurvor i alla fall, det följer samma logik. Och det är inte så konstigt att man liksom behöver hjälp i början och slutet av livet.
En skillnad som du dock observerar, det är ju just den här första tiden efter att man har fått barn, där man faktiskt är väldigt ensam. I alla fall liksom inom den här konstellationen mamma, pappa, barn. För så ser det ju inte ut i jägarsamlarsamhällen, eller
Nej,
hur?
Nej, precis. Så i Sverige idag, så jag gör många jämförelser med hur det ser ut just i Sverige, för det är relevant för oss att förstå. Men då växer ju de flesta barn upp med två föräldrar i samma hushåll, i alla fall till en början. Sen är det rätt vanligt att man separerar efter ett tag, och det kanske kommer in en ny konstellation. Men det är få som har stöd av fler än en annan vuxen hemma, om man är förälder då. Och det tycker jag är viktigt att föra fram, för att jag var väldigt behjälpt när jag blev förälder av att ha det här perspektivet och det långa tidsperspektivet och känna till lite grann hur föräldraskap ser ut i andra grupper. Så i F-folket till exempel, som bor i Kongo, så har varje barn i snitt 14 liksom extra föräldrar eller extra medhjälpare.
Alloföräldrar.
Ja, precis. Biologer och antropologer har en speciell term för det här. Ursprungligen från biologin, tror jag, där det är vanligt att andra äldre syskon kan hjälpa till och hämta mat eller fixa med boet till småsyskonen. Så viktigt att man har en term för det här. Och då är det intressant att reflektera kring hur vi uppfattar föräldraskapet och allt man ska klara själv. Sen har ju vi hjälp, eller hur? Man kan ju vara hemma och ta hand om sitt barn för att man får föräldraledighet och vi får föräldrapenning. Men just i vardagen och vad vi kan behöva hjälp och stöd med, så har vi ju väldigt få som har de där 14 extra personerna. Och att ett FE-barn i snitt skickas till en annan person 8 gånger i timmen. Jag tänker att det är väldigt långt ifrån vad vi tänker, speciellt också om debatt som har varit om nära föräldraskap och hud mot hud med en förälder och så. Det står ju stark kontrast till det.
Något som jag tänkte på utifrån, liksom, jag har ju hållit på mycket med psykiatriska diagnoser, så just det här med postpartum psykos eller postpartum depression är ju svårt att kanske förstå utifrån ett evolutionärt perspektiv. Vet man något om sambandet mellan då, jag tänker mig att liksom sömn är ju någonting som man kanske inte kan räkna med i början, och just det här att många känner att de blir ensamma första tiden av föräldraskapet. Finns det någon sån koppling mellan att ha hjälp och minskad risk för psykiska besvär?
Ja, men det är lite av en debatt faktiskt, för att det finns ju massor av fenomen som kan te sig maladaptiva, som verkar dåligt men som ändå existerar. Och det kan ju vara för att de ger fördelar på andra sätt som vi inte känner till. Och en förklaring som har lagts fram, det här är inte, liksom, alla håller inte med, men en förklaring skulle kunna vara att en mamma som får postpartum depression lyckas knyta andra personer närmare och få liksom den stödhjälp hon skulle behöva. Och vi vet att det är vanligare i grupper som är mer utsatta, har mindre stöd, har färre resurser och så vidare. Men samtidigt, och det är viktigt att säga, så skulle det också kunna vara så, men de här grupperna är överrepresenterade för depression i andra situationer i livet, och att man kan förstå det som en evolutionär reaktion givet att förutsättningarna inte är så bra. Så att det är lite snårigt och lite komplicerat, men det är i alla fall en diskussion som har förts just, som visar just, tycker jag, det viktiga att få fram, tycker jag ändå, som man verkligen kan säga, är ju hur mycket stöd föräldrar behöver, och att man kan må väldigt dåligt om man inte har det stödet, och i vissa sammanhang kan det faktiskt leda till att oftast mammor då slutar investera helt och hållet i sina barn, och det har skett i enormt stor skala historiskt, att man lämnar bort barnen till barnhem, eller bland småskaliga samhällen som lever som jägare-samlare som vi känner till, att man kanske liksom lämnar ett barn som man inte tror att man kan ta hand om och så vidare. Så att det finns, absolut.
Det här att det krävs så många att hjälpa till med att uppfostra ett barn, är inte det liksom evolutionärt en riskabel reproduktiv strategi? Är det inte liksom större överlevnadschanser om det bara är mamman? Att de blir beroende av att ha så många människor runt sig?
Just det, men om man ska försöka förstå det liksom ur ett evolutionärt perspektiv, man tänker så, okay, givet att du är förälder till det här barnet som är krävande, vad kan du göra? Och sannolikt är det så att vi människor, att det där också har skett lite, att den dynamiken har förstärkt varandra, att vi har lyckats få ha flera små krävande barn samtidigt, just för att vi har haft stöd från andra på ett sätt som andra utav våra nära släktingar som vi känner till inte gör. Schimpanser och orangutanger och sådär skaffar ett barn i taget, och det kan gå för schimpanser 4-5 år tills de slutar amma, medan för orangutanger hela upp till liksom 7-8 år som ungen är beroende av mamman bara, och sen kan de skaffa ett barn till. Så att det beror lite på, jag menar, det är ju spännande att biologi, vi gör saker och ting så olika, men någonstans under vår evolution så har vi tagit steget från att vara den där apmamman som själv kunde ta hand om sina barn till att vara beroende av andra individer. Så för mamman har ju det varit ett vågspel då på något sätt. Men det är verkligen nära kopplat till varför vi människor har blivit som vi har blivit, menar de antropologerna som studerar att vi hade förutsättningarna, det kognitiva och stora hjärnor att kunna förstå, men också en väldigt lång tid som våra barn då får interagera med många andra än sin egen mamma. Och att det kan vara kopplat till varför vi småbarn härmar andra så tidigt, att vi har språkutvecklingen, att vi har all den här grupplevenet och liksom att vi kan samarbeta och dela med oss på ett sätt som är rätt unikt för vår art.
Många ser ju kärnfamiljen som liksom den traditionella familjen, men hur har våra familjer sett ut under människans historia?
Det är det här som är så spännande. De har ju sett ut på så väldigt många olika sätt. Så någonting som vi vet är att äktenskap finns i alla kulturer. Vi verkar vara en art som gillar att bilda par. Men de paren ser ut på väldigt olika sätt. Det kan vara monogami, att man är en man och en kvinna i taget. Det är polygami, att en man har flera fruar. Polyandri då, motsatsen, att en kvinna har flera män. Och så vidare. Eller seriell monogami, att man byter par, men man har en partner i taget och sen byter man. Så det är bara om man bara tittar på hur äktenskap ser ut, och sen kan man ärva sin släkttillhörighet antingen på mödernet eller på fädernet. Det kan vara männen eller kvinnorna som flyttar från sin ursprungsgrupp. Någon måste flytta så att inte man får problem med inavel. Men det här är bara några av de sätten som det kan variera. Alltså vissa familjer är stora, andra är små, men vi har levt i grupp också. Så att Det finns väldigt många svar på den här frågan, men vi har alltid omgett oss av andra som har hjälpt till, och det har varit en strategi för att minimera risk egentligen. Men det är uppenbart att man kan lösa problemet med att inte få fram tillräckligt mycket mat med sina barn eller skydda sina barn genom att vara nära andra. Men också att någonting som är väldigt spännande är att vi också kan förstå någonting av varför vi varierar så mycket. Så om man har ett evolutionärt och vetenskapligt perspektiv på frågan varför varierar familjer, då stannar man inte vid att säga liksom, det är kulturella skillnader. Vad spännande att vi har alla de kulturella skillnader. Man vill ju förstå hur uppstod de här kulturella skillnaderna. Och då kan man till exempel se att det är nära kopplat till liksom ekologin eller sättet man livnär sig. Så ta till exempel det faktum att man har sett att i samhällen där man livnär sig av boskap, som kallas pastoralister, det kan vara kor eller kameler eller heter det så. Där är det ofta vanligt att vissa män har många kor och andra har få. Det står ojämlikhet mellan männen. Och i sådana samhällen är det mycket vanligt att man praktiserar polygami, då, att vissa män har många kvinnor. Så det kan man förstå, att det kan vara bättre att vara andra fru till en rik man eller att vara enda frun till en fattig man i ett sånt samhälle. Medan vi ser att det är mycket vanligare med monogami till exempel i samhällen som livnär sig på jordbruk. Där är det inte så helt plötsligt att man fått mycket mer jord efter något år, utan den ojämlikheten har kommit senare. Så det är ett exempel på hur man kan förstå hur familjen och äktenskapet är organiserat som är kopplat till hur man livnär sig. Alltså lite kopplat till det här. Beteendeekologin som det heter är ju influerat av hur man studerade djurarter på samma sätt. Och förstå just det här vad jag beskrev kallas polygamitröskelmodellen. Alltså över en viss tröskel så är det bättre att vara andra frun till en rik man. Och det kommer direkt från ornitologer som studerar olika fågelarter som har samma dynamik.
Det här är ju väldigt spännande, för det är också på något sätt visar på att vi agerar väldigt rationellt också. Och annars så kanske typ kärlek och parbildande, vi har en liksom föreställning om att det är ett väldigt irrationellt beteende.
Absolut, och jag tänker det relaterar till bokens titel också. Den heter ju Familjeformeln. Alltså att på något sätt vi i vår miljö så är det lätt att tänka att alla beslut som vi tar kopplat till liksom familj, vill man ha barn och hur gammal ska man vara, vill man ha fler än ett och hur tätt ska de komma då och liksom vem är rätt, att vi tänker att det är individuella val som inte har någonting annat att göra än med någon annan eller någon person. Men det finns ju väldigt mycket mönster med alla olika samhällen varför folk agerar som de gör, och det är kanske det som du menar när du liksom refererar till det som liksom att det är rationellt, men det har ju också att göra hur kan jag använda mina resurser på bästa sätt givet den situation jag är i. Och det är absolut så att det här evolutionära perspektivet är ju mycket mindre, det talas mycket mindre om det i media än evolutionär psykologi till exempel, som kanske lite mer påtalar, ja men det är ju liksom, vi blir svartsjuka när vi tror att det finns risk för otrohet och det blir vi alltid och det har ju varit adaptivt och så kan det ju vara. Men det är mycket mer spännande tycker jag att prata om hur vi flexibelt anpassar oss till en viss miljö och nya förutsättningar.
Och den här då kärnfamiljsnormen, den uppstod i samband med industrialiseringen. Vad var det svar på för liksom, kulturella förändringar?
Ja, det var snarare ekonomiska förändringar än kulturella då. Att man, okej, sen skedde ju industrialiseringen lite olika tidpunkter. Men om man liksom tar lite av ett brittiskt perspektiv så hade man ju då genom kolonialiseringen och genom att ha fabriker och välstånd fått både högre nivå av välstånd och för första gången liksom en viss trygghet i det, mer än när skördarna kunde slå fel och så. Och det här gjorde ju då att man kunde avstå en persons inkomst. Man kunde förlita sig på att en person lönearbetade. Sen ska man ju säga att det var inte utbrett överallt, liksom arbetarklassen jobbade fortfarande kvinnorna. Men om man med kärnfamiljen menar att man och kvinna bor ihop och försörjer sina barn, eller mannen försörjer barnen och kvinnan har ett större ansvar för barnen, så är det någonstans där som den modellen uppstod.
Av var det den också för att man liksom flyttade in till städerna och att man liksom lämnade då familjegodset?
Ja, då var det inte liksom längre gångbart att bo med alla de där liksom kusinerna och mostrarna och så. Utan, och andra vetenskaper än antropologi har fört fram det här också, sociologer och demografer och så, som tittar på att kärnfamiljsmodellen liksom funkar bättre när liksom modernisering händer. Först har vi alla de här kulturella skillnaderna, hur familjer ser olika ut, men i takt med att vi moderniseras och blir mer lika och får högre ekonomiskt välstånd, så suddas vissa av de där skillnaderna ut för att vi bor i städer och våra liv och kraven på våra liv börjar se mer lika ut.
Och är monogami det vanligaste nu för tiden, eller?
Ja, precis. Det har ju inte varit så så himla länge, utan en siffra som jag brukar säga att om man tittar på många olika så kallade småskaliga samhällen, samhällen innan industrialiseringen som kan ha livnärt sig antingen på jordbruk, småskaligt jordbruk, som på jagande och samlande eller fiske eller så. I de här samhällena som man har kartlagt då, som antropologer kartlade under 1900-talet och åkte runt och försökte förstå vad finns i de här grupperna och hur samvarierar det med andra saker. Då såg man att i de samhällena så förekom polygami i 70-80%. Alltså nästan upp till 80% av alla samhällen har tillåtit polygami. Och det är viktigt att säga att det är inte samma sak som att 80% av alla män har varit gifta med flera fruar samtidigt. Det är inte alla män som har råd att vara polygamt gifta. Det är dyrt. Och dessutom börjar alla äktenskap som monogama äktenskap och man kan lägga till en fru liksom efter ett antal år om man har råd med det. Men det har absolut varit väldigt vanligt genom vår historia att män har haft flera fruar.
Och polyandri då, hur vanligt har det varit?
Det är mycket mindre vanligt, men som alltid så beror det på hur man definierar det.
Ja.
Så när man har tittat på det här så har man sett att okay, polyandri finns bara ett fåtal befolkningar liksom med ett par procent. Och det finns ofta i Tibet eller Nepal där marken är svår att bruka och man behöver hålla de här resurserna inom familjen. Och då är det nästan alltid så att en kvinna, om hon är gift med flera män, då är de männen bröder. Och det har varit ett sätt då att man kunde hålla resurser inom familjen. Men sen är det så spännande att när man börjar se till att det finns ju många andra sätt som kvinnor kan ha flera män mer eller mindre samtidigt utan att man kallar det äktenskap. Man kan säga att polyandri framstod då så mycket mer vanligt än att bara funnits i de här befolkningarna kring Tibet och Nepal. Och ett sånt exempel är att man i många befolkningar i Sydamerika har en föreställning att det krävs mer än en man för att det ska bli ett barn. Alltså man tror på delat faderskap. Och då har kvinnor haft sexuella relationer med flera män. Och man tillskriver ett socialt faderskap till alla de män som kvinnan har haft sex med under graviditeten. Och då ser man också att de här männen är med och investerar i barnen, tar hand om dem, ger presenter till dem, ger mat till dem. Och det går mycket bättre överlevnadsmässigt för de barn som har mer än en social pappa. Så det är ett annat perspektiv på att det inte bara är män som har haft flera partners utan kvinnor kan också det. Och att vi kan förstå det ganska tydligt kring de fördelar som det har bidragit.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Vilken roll har pappan spelat för barnen i olika tider och i olika kulturer?
Så pappor och vad de gör för barnen kan man mäta på olika sätt. Till en början så ser det ut kanske som att pappor inte gjorde så mycket, för om man tittar på tiden som barnet bärs av någon annan, tas hand om någon annan, då är det ungefär 50% av tiden är barnet hos mamman och 50% av tiden är barnet hos någon annan i gruppen. Men pappor som delar som är bara 1-5% ungefär, beroende på vilken folkgrupp man tittar på, bland jägare och samlare då. Och det kan ju ses som extremt lågt. Att liksom mamman är hälften av tiden och sen ungefär 45% av tiden hos barnet och då pappan på den här ynka få procent där som är kvar. Men pappor kan ju hjälpa sina barn på många olika sätt. Det behöver inte bara vara genom att hålla ens barn. Som de har tittat på hur männen samlar in kalorier och resurser till de här barnen. Och då kan man ju tillskriva dem en högre roll. Men någonting man kan säga är att pappor varierar extremt mycket i vad de gör för sina barn i olika samhällen. Och ett samhälle där pappor är extremt involverade i barnen är Akka-folket som bor kring Kongo-deltat i Afrika och där papporna håller i barnet en jättemycket högre andel av tiden än andra jägar-samlarfolk, liksom 4-5 gånger mer. Och det här är ju rätt spännande för vi kanske tänker att liksom jämställdhet och ett liksom jämlikt föräldraskap har vi nått fram till genom liksom familjereformer och en välfärdsstat och många år av liksom pappamånader och så. Men Akka-folket verkar se föräldraskap som ganska jämställt. Om man frågar dem liksom, vad är en bra pappa och en bra mamma så får man ganska likartade svar. Liksom, ta hand om barnet, älska barnet och så. Så att Akka-folket är spännande att förstå där och de har ju frågat sig varför står de papporna ut så mycket? Och då tror man att det har att göra med att hos Akka-folket så jagar både män och kvinnor, man jagar med nät. Så kvinnorna är med, lite större barn kan också vara med i jakten. Så man är nära varandra hela tiden. Och det finns ju paralleller att dra till alltså våra första 10 dagar efter födseln när båda föräldrarna får vara hemma. Och är det ett heterosexuellt par då och pappan är där, då kan ju han ju vara med och hjälpa. Eller under pandemin kanske när många jobbade hemma och jag har hört som sagt, men då delade vi mycket mer. Just för att man kan. Hos fåglar till exempel så är det också så att både honan och hanen kan hämta mat och ruva på äggen och sådär.
Kan man se någon association mellan pappans investering och hur liksom säker han är på att det verkligen är hans biologiska barn?
Ja, det kan man.
För där finns ju en skillnad mellan mammor och pappor. Att mammor är ju liksom, ja, om det inte skulle vara så att någon bytte ut barnet väldigt tidigt så är man ju väldigt säker på att det är ens biologiska barn.
Ja, och det här har ju också varit en anledning till att pappor varierar mycket mer. Det kan man tänka sig att det kan finnas anledning till att en specifik pappa är mer eller mer säker på att det är han som är far till barnet. Och i olika samhällen så har ju män också haft massa olika strategier för att försöka minska faderskapsosäkerheten som man pratar ibland om på engelska, paternity uncertainty och så. Och det är ganska spännande att det finns ju medicinska läroböcker som citerar en siffra att 10% av alla fäder inte skulle vara far till sina barn. Och det där liksom slog rot, men det var verkligen inte grundat på liksom det stod inte på solid grund. Och det är ju spännande att jämföra då, hur ser det ut mellan olika samhällen? Och nu överlag så kanske man tror att siffran är närmare 2%, men vi vet att det varierar också mycket mellan olika samhällen beroende på hur man lever och hur man kontrollerar kvinnorna faktiskt och hur man försöker liksom begränsa deras sexualitet och så.
Jag har förstått att de där höga siffrorna kommer från undersökningar där det har varit just så där en fråga där man har gjort den här faderskapsutredningen, ja. Och då är ju inte de representativa för alla par.
Nej, precis. Det blir ju väldigt skevt när man hade den där första datan och man tog dem som redan faktiskt hade testat sig för att man var osäker.
Om vi tittar på då när man får sitt första barn och hur många barn man får, hur skiljer sig det idag från hur det har sett ut genom historien?
Mm. Så idag i Sverige till exempel så är förstföderskor i snitt 30 år ungefär. Och hos olika grupper av jägare och samlare så varierar det väldigt mycket, men det är vanligt att få sitt första barn i sena tonåren ungefär. Men går vi tillbaka bara några 100 år och tittar på Europa, då var det vanligt att få barn i tidiga tonåren istället. Så liksom 12-14 år eller direkt efter puberteten och så kunde det vara i liksom Shakespeares England och Romeo och Julia liksom får liksom ha det här och så. Det är väldigt spännande att man måste vara noggrann med att tänka vilken tidsperiod man jämför med. Så det har varit väldigt lågt historiskt i Europa, lite mitt emellan om man ser till jägare och samlare. Och det är väl mer liksom en representativ bild för hur det har varit under mänsklighetens hela historia och under vår evolution. Och sen idag då så varierar det men ungefär kring 30 år.
Och det här att man skaffade jättemycket barn förr, var det också liksom lite under en viss period medan jägare och samlare hade inte så himla många barn?
Återigen då, så det varierar mycket mellan olika jägare och samlargrupper och det är ju spännande i sig. Om man tänker så här, ingen av de här grupperna har tillgång till preventivmedel. Alla liksom lever på väldigt olika sätt men ändå liksom förutsättningarna är ju ganska lika kan man tycka. Hur kommer det sig då att vissa skaffar 4 barn lite drygt i snitt och andra skaffar liksom 8-9. Det är ju spännande. Men i snitt, om man tittar på överlag, om man tar ett snitt av de snitten, så kan man säga att ungefär 6 barn har man nog skaffat i jägarsamlarsamhällen liksom evolutionärt baserat på de grupperna av jägarsamlare som vi känner till idag eller som vi har forskat på de senaste 50 åren eller så.
Och då har ungefär hälften nått vuxen ålder, eller?
Ja, eller om man tar det långa tidsperspektiv så vet vi att vi har inte haft befolkningsökning förrän liksom mer nyligen. Och då kan det ju inte varit fler än 2 barn per par då, som har levt vidare.
Men, om nu alla bildade par.
Ja, precis. Det är också en fråga. Men man kan säga att barnadödligheten har ju varit extremt hög. Så att de antal barn man har fött är 6 barn. Men det är inte så att det sen har lett till en befolkningsökning där.
Så svaret på frågan om huruvida vi är monogama, så är det mycket som talar för att vi är det, ish.
Ish är väl bra? Ja.
Monogamish.
Monogamish. Men det sista, det viktigaste som vi varit inne på, det är ju att se så här, hur stor del av alla sammanhang lever man monogamt då? Och där har vi ju mycket som talar för att polygami har varit tillåtet och socialt liksom accepterat i den absoluta merparten av de sammanhang som finns. Nu har det råkat vara så att monogami är spritt idag för att de kulturer där monogami har funnits har vi haft hög befolkningstillväxt inom. Och vad menar vi då? Att det är väl också väldigt vanligt att man går från en relation och sen har man en ny. Då är man inte socialt monogam på det här sättet att hela livet eller så, utan det är väldigt vanligt att man har olika partners under livet och har barn med flera partners och så. Så lite av en öppen fråga.
Men det är lite seriemonogami då, när man liksom är med en person i taget.
Ja, just det.
Man byter ut
den. Ja, det är sant. Men sen finns det också studier som visar att hur man ser på kvinnlig otrohet, eller liksom hur man har klassificerat hur otrogna kvinnor är. Att det är rätt hög andel av kvinnlig otrohet i många samhällen. Och manlig vet vi också. Men så att, ja, det finns både och.
Vi är flexibla.
Ja, det är vi faktiskt. Och det är ju i sig, det är viktigt att säga också. Den här flexibiliteten är i sig en biologisk...
Det är adaptivt.
Ja, det är adaptivt att vara det. Mm. Och man kan jämföra med om vi hade kommit ut liksom fullvuxna med den här färdiga hjärnan och så. Då hade det sett ut antagligen på ett annat sätt, för att vi har ju väldigt lång tid som små barn kan få liksom impulser från sin miljö eller få information från sin miljö snarare. Och det formar ju, vad är det för miljö jag växer upp här? Och där vet vi att barn som växer upp i miljöer där det är, liksom, dödligheten är hög, där det är mycket smittor, eller om det är andra sorts samhällen där liksom våld är högt och liksom, eller brottsrisk och så, att man litar mindre på människor, och det påverkar massor av olika beteenden liksom, när man börjar skaffa barn och hur snabbt man gör saker och ting, för att du har fått signaler som tyder på att här gäller det att snabba på.
Det kanske kan vara ytterligare en teori till varför vi föds så omogna, för att vi ska kunna liksom utvecklas i liksom samspel med miljön.
Ja, precis. Och det är liksom inget egentligen kontroversiellt. Det är som med många olika arter. Att de som, huruvida man har hög plasticitet då, liksom, och huruvida man har en strategi som man föds med som är ganska fix. Och där är vi definitivt i den här andra gruppen. Och det kan förklara mycket kring de skillnader vi ser också i olika... Och det är ytterligare ett argument till varför det blir lite förrädiskt om man tänker att vi bara haft en sorts miljö och att vi är formade för att leva som vi gjorde på savannen, och att man liksom drar fram exempel kring hur vårt liv på savannen kan ha sett ut. Att faktum är att bara baserat på vad vi vet om de olika jägare och samlargrupper som finns idag och har levt på ett liknande sätt, eller har levt av att jaga och samlas så som vi tänker att det varit på savannen, då lever de enormt olika. Deras medellivslängd är väldigt olika. Vissa är hög, vissa är låg. Vissa har många smittor och liksom parasiter som måste, andra inte det. Man jagar på olika sätt, man har olika nivå av jämställdhet och så vidare. Så det talar ju för att det kan bli lite snävt. Om vi bara tänker oss att det är liksom en sorts miljö som vi har utvecklats inom, och nu lever vi ju inte på savannan längre. Så att vi har ju alla förutsättningar att anpassa oss till den miljö som vi har idag. Såklart inom rimliga gränser med den fysiologi vi har.
Vilken roll har då mor- och farföräldrar spelat historiskt?
Så baserat på vad vi vet från jägarsamlargrupper så har mormödrar och farmödrar varit extremt viktiga. Det här var ju länge en gåta. Varför är det så att de här äldre kvinnorna som faktiskt inte kan reproducera sig själva längre? Så vi har ju klimakteriet hos människor. Vi och några andra valar är de enda som har det. Och det är väldigt spännande, och därför måste det måste ha evolverat i vår art. Så först fanns det någon liksom förmoder som kunde reproducera sig ungefär så länge hon levde. Och sen på något sätt så måste det ha varit så att de som tappade den där förmågan fick fler avkommor än de som fortfarande hade kvar den.
Det är svårt att förstå hur det går ihop.
Verkligen, men då när man på 90-talet, och det här är så spännande, och liksom många kvinnliga antropologer som har tittat på det här, manliga också, men en kvinnlig antropolog som heter Kristin Hawkes började studera mormödrarna och farbröderna hos Hadza-folket. Och man tänkte att de skulle ha lågt liksom evolutionärt värde, eller man var inte intresserad av dem. För man tänkte att de har slutat reproducera sig, de lever kvar av någon anledning, men de är väl mest en börda. Men sen när man då tittade på vem samlade in vad, vem kommer de där viktiga kalorierna till barnen, då såg man att de här förmödrarna, de lämnade lägret först, ibland liksom klockan 7 på morgonen, och kom tillbaka sist, och att de verkligen stod för en stor del av det som deras barnbarn då behövde. Och dessutom såg man att de specifika barnen som hade en mormor eller farmor nära, de klarade sig bättre än andra barn. Och det blev ju rätt talande då och ledde till någonting som heter mormorshypotesen, eller på engelska grandmother hypothesis, så det skulle kunna innefatta farmor också. Och där såg man då att kan det vara så att en kvinna, eftersom att till exempel risken när man skaffar barn ökar med åldern, någonstans så kommer liksom min risk att dö i barnsäng hänga kvar, men också att jag kan ge mer resurser till de barn som är min dotters barn då, till exempel, än att annars fortsätta skaffa nya barn som jag kanske inte kan ta hand om själv ju äldre jag blir.
Jag tänker det här också liksom hänger ihop med det vi pratade om i början, om att människor barn föds så omogna, så att den bästa strategin behöver inte vara att föda så många barn som möjligt, utan att se till att de barn man föder eller de barnens dotter föder når vuxen ålder.
Absolut, och det där är någonting som finns i olika delar av biologin och en som kallas liksom kvalitet-kvantitets-trade-offen. Det kan ju kännas ganska märkligt att prata om barn i termer av kvalitet. Men
man kan ändå prata om barnuppfostran, tänker jag.
Absolut.
I den bemärkelsen.
Ja, och det här är också liksom fågelstudier, bland annat då, så en hona som lägger, är det honan som lägger flest ägg som får flest avkommor? Och så är det inte, utan någonstans där så det är liksom ett upp- och nervänt U. Och du sa, jo, men att det har att göra med att vi föder barn tätt och så. Att det kan faktiskt varit så att de här mormödrarna och farmödrarna var den där pusselbiten som gjorde att liksom livspusslet gick ihop för flera hundratusen år sedan redan. Sen ska man säga också att rent matematiskt så var det svårt att bara förklara klimakteriets framväxt med vad mormor kunde ge. Alltså det är ju trots allt så att dina barnbarn är släkt med dig. Om vi antar att du vet att du... En mormor kan alltid vara säker på att hon är mormor till sina barnbarn, men en farmor kan ju inte det på grund av faderskapsosäkerhet då. Men i snitt så delar ju en mormor, eller mormor delar alltid 25% av sina gener med sitt barnbarn, men 50% av gener med sitt barn. Så det måste ju till en väldigt hög extra fördel om att sluta skaffa egna barn ska kunna väga upp det här. Och där har man även tagit in då konkurrens mellan svärdotter och svärmor, att man inte är lika mycket släkt, man är ju inte släkt med sin svärmor på samma sätt som med sin mamma. Så det finns en...
Kanske förklara knepiga relationer som ja, kan uppstå det, där också.
Ja, absolut. Det finns det i många olika kulturer, och svärmor har ju ofta haft en roll att polisa sin svärdotter, och man har haft reproduktiv konflikt då. Alltså, vems barn ska man satsa på? Så det här har också varit en pusselbit att förstå varför klimakteriet växte fram, att faktiskt för svärmorden så kan det vara bra att ge upp sitt barnafödande om svärdottern finns där på ett annat sätt än det mellan en mor och en dotter. Då kan det ju gynna dig att din mamma fortsätter skaffa egna barn. Men nu är vi på verkligen på, det här är ju överkursen, eller hur? Och morfar och farfar undrar ju vissa då.
Ja.
De har vi inte sett ha så stor effekt på barnbarnens väl och ve i jägarsamla kulturer. Och delvis har ju det att göra med att de här männen kan ju fortsätta skaffa egna barn. Och i många samhällen gör man det fortfarande. Man kan ta en yngre fru och fortsätta. Och då har ju inte de incitament på samma sätt att ta hand om barnbarnen, när de har egna små barn att ta hand om eller försörja. Men i västerländska samhällen och många olika samhällen idag så spelar ju en morfar och en farfar rätt stor roll. I USA kan de göra liksom stora finansiella investeringar i barnets utbildning, och mer i Norden så kanske man står och hämtar vid förskolegrinden och så. Så att det är många sätt som morfar och farfar är involverade i barnen idag.
Vissa menar ju att det naturliga för en kvinna är att vara hemma i en ganska isolerad miljö och ta hand om barnen, medan mannen då ordnar med försörjningen. Vad tänker du om det?
Ja, men det är ju spännande att den idé vi har om en traditionell familj ofta utgår ifrån liksom någon familjebild som fanns kanske på 1950-talet. Så. Men faktum är att det har varit väldigt ovanligt evolutionärt sett. Både att mamman skulle vara själv och ta hand om barnen, som vi var inne på tidigare. Det här att små barn, alltså vi pratar spädbarn som kanske är 4 månader, hålls hälften av tiden av en annan individ, talar ju emot det. Och att det finns så många andra personer, så mammor har alltid tagit hand om barnen mer än pappor i alla samhällen vi känner till. Men hon har gjort det med många andra och delegerat till många andra. Så det är första delen i det. Och sen vet vi också att kvinnor nu har stått för så mycket större del av barnens försörjning än vad vi trodde från början. Så att mammor har alltid tagit hand om barnen, men de har också alltid jobbat samtidigt. Och det är ju lättare innan man hade den här uppdelningen mellan sfärerna, produktion och reproduktion, som vi har idag. Så det tycker jag är någonting som man kanske ska tänka och läsa lite mer om man tänker sig att den här bilden som du målar upp liksom är ett naturligt sätt att leva.
Hur tänker du när du tar del av såna här liksom pågående debatter på kultursidor som handlar om liksom att ja, kvinnor vill vara hemmafruar eller soft girls, alltså inte bara liksom ute i arbetslivet och vara ambitiösa på det sättet?
Jag tänker att vi vet så mycket om hur, när man har frågat människor i olika samhällen vad de vill ha hos en partner, så vet vi att både män och kvinnor gärna vill vara med någon som är snäll och arbetsam. Och så den här bilden att en kvinna har behövt ha, alltså att hon kanske inte arbetat så mycket, och har man rätt liksom kvot mellan höfterna och midjans omkrets och så, då har det gått bra. Utan så verkar det inte vara, utan kvinnor har inte kunnat bara segla fram på att vara snygga, utan det verkar vara så.
Eller fertila.
Eller fertila, exakt, som man ju tänker ja. Att det här är ett mått på, liksom att med ett symmetriskt ansikte och en smal midja och breda höfter eller så, att det skulle ha varit vad som gjorde en till en väldigt återvärd partner. Så finns det väldigt mycket bevis som talar för att det är mycket mer komplext än så, och att kvinnor som är arbetsamma eller duktiga på olika sätt har föredragit som partner, och att de här könsskillnaderna faktiskt är lite mindre. Så det är en viktig poäng, tänker jag. Om man för en debatt som går ut på att kvinnor på något sätt skulle vara biologiskt menade att inte jobba. Det var ju en ganska sen insikt till hur stor del av kalorierna som kvinnor står för. Och det finns ju samhällen där kvinnorna verkligen står för majoriteten av vad alla äter. Det är kvinnorna som verkligen jobbar jättehårt.
Vad tror du att man som förälder kan lära sig av kunskaper liksom inom det här evolutionär antropologi och kunskaper om hur familjer har sett ut historiskt?
Ja, men rätt mycket tycker jag då, som att jag själv tycker att jag har varit liksom väldigt hjälpt av det här perspektivet när jag själv är förälder. Ja, men dels är det att ett liksom föräldraskap är ju formbart, man lär sig att bli förälder. Det finns liksom diskussioner om vad modersinstinkt är och hur mycket som är medfött och så. Men man kan se att vi behöver så pass mycket hjälp och att vi lär oss när vi tränar, så tycker jag att det kan vara ganska trösterikt, och att det gäller i båda könen. Både män och kvinnor kan faktiskt bli bättre med övning i färdighet i föräldraskapet också. Att det inte bara är det här biologiska inlärande. Det kanske låter konstigt att det kommer från någon som har ett evolutionärt synsätt, men det är faktiskt minst lika viktigt att påtala. Sen är det ju då kanske på något sätt hur unika vi är i att ha de här väldigt, väldigt ofärdiga barnen som kräver energi under väldigt lång tid. Bara att inse och tänka på det. Och att man inte behöver klara det själv. Så i boken har ju några då lifehacks för homo sapiens föräldrar att liksom tänka kring. Men man kan ta hjälp. Liksom vad ger det här oss? Och att se vår situation och vårt perspektiv utifrån att vi är den här apan med den här stora hjärnan och den här samarbetsförmågan och hjälpen från andra. Att vårt liv alltid har varit sammanflätat med andra. Och nu är det kanske inte det på samma sätt när vi sitter där i en liksom isolerad lägenhet och så. Däremot finns det ju en ödmjukhet i att tänka att även om man känner sig lite ensam i föräldraskapet, om vi som blir föräldrar i Sverige idag har ju enorm hjälp från andra i hur vi omfördelar resurser från de som just nu inte har barn eller just nu inte har småbarn till de som just nu har det. Så vi gör ju det med hjälp av andra, precis som många andra samhällen gör det med hjälp av andra. Men vi kanske inte känner avsändaren, och vi har kanske inte det här nedärvda kunskaperna kring hur man ska ta hand om ett barn.
Tror du att det finns någonting också då, om vi pratar om de här samhällsperspektiven, att de som utvecklar barnomsorg och föräldraförsäkringssystem, kan de också lära sig av den här kunskapen?
Jo, men absolut. Och om vi då nu liksom vetenskapligt vet att människan är en art som har gemensam fostran, att det liksom krävs fler än föräldrarna för att ta hand om ett barn, då egentligen så är det ju spännande, för om vi ser till vår svenska välfärdsstat, så är det som att de som utvecklar de policies vi har idag behövde inte ha den här kunskapen. De kunde utveckla en stat som är utformad på det sättet ändå. Och sen är det ju spännande att se hur mycket flexibilitet vi har där. Att allas familjer ser inte likadana ut. Så att där finns det ju diskussion. Okej, en mormor kan vabba för ett sjukt barn. Men okej, ska min granne kunna göra det om jag inte har någon nära släkting som kan hjälpa mig? Och så, det finns ju massa vi kan göra där för att se att alla behöver hjälp av någon och alla har inte samma förutsättningar.
Jag tänker på den här första tiden också, där man har väldigt små barn och kanske inte har samma typ av möjligheter till barnomsorg. Skulle det behövas mer insatser där? Jag menar, det finns ju öppna förskolor och sånt, men borde det liksom finnas i mer organiserad form, just också kanske för att undvika att man som förälder fastnar i den här isoleringen?
Ja, så precis. Det är till lite på, om vi skulle istället för att säga... Ja, ni kan hälsa på, men, liksom, okay, men då ska man ta med sig fika och så får man inte stanna för länge för att störa de här nya. Tänk om vi inte sa så. Tänk om vi istället liksom, anammade ett perspektiv där vi inte var så rädda för att tränga oss på, men faktiskt kunde hjälpa med det där stödet. Så absolut tror jag att det finns saker att göra där, men att vi också lever i ett ganska individualiserat samhälle där varje förälder eller varje familj liksom får bestämma själv. Och det är väl klart att man har ju ganska svårt. Det är väl klart att man vill undvika att ens barn, om det föds i RS-virussäsongen, att man då, om det blir jobbigt att ha för många besökare, då, ja, men, då kan vi, det väl bra. Men att inse att det finns en avvägning där och att jag förstår varför många föräldrar väljer som de gör. Men att bara sätta det här i lite perspektiv. Och jag tror att också kanske bara att även om man inte kan ändra förutsättningarna, det finns ju många andra saker också, till exempel att många föräldrar mår rätt bra när de kan varva och ta hand om sitt barn och jobba. Men det är inte alla yrken som tillåter det. Men de som har möjlighet att göra det, tror jag att det skulle kunna vara smart. Att liksom, det måste inte bara vara 100% av det ena eller det andra. Och många upplever ju också det, att när de går tillbaka till jobbet, och först är det kanske väldigt mycket med barnet eller barnen. Och sen är man tillbaka på jobbet och då är man så här, nu träffar jag aldrig mina barn. Kanske vissa tycker som om barnen går i förskola. Då att kunna varva det där lite grann, men alla har ju inte de möjligheterna. Och då kan det kanske också bara hjälpa lite grann att liksom reflektera kring vad det är vi gör och hur nytt det här perspektivet är. Och att det inte alltid har varit så att man inte måste klara det själv.
Skulle du säga att det är lättare eller svårare att vara förälder idag jämfört med hur det var när vi levde som jägare och samlare?
Den största skillnaden är att om du är förälder i ett jägarsamhällesamhälle så har du en väldigt hög risk för att inte se dina barn växa upp. Eller i alla fall fler av dina barn inte växa upp. Så... Jag menar, ur det perspektivet skulle jag ju inte vilja byta. Men det är ju samtidigt sant att många föräldrar i vårt samhälle idag inte mår så bra, som behöver söka hjälp av olika slag eller som inser att den de ska föda barn med inte någon man vill leva längre. Och det kan ju vara helt okej, men det är också kanske ett tecken på att det sättet man har levt har varit stressigt och krävande på olika sätt. Så ur det perspektivet så är det ju verkligen sant att många skulle behöva lite mer stöd på det sättet som man kanske har när man är omgiven av en grupp av andra individer som hjälps åt och ser det som självklart. Och där kan man ju säga att okej, det krävs en by att uppfostra ett barn, men den där byn har vi haft mycket längre än det fanns byar, så att säga. Eller där funnits många andra individer runt omkring oss, och det kan faktiskt föra att vi blev bofasta i byar, och det är något att reflektera kring.
Tack Caroline Uggla för att du vill gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. Nästa vecka kommer jag, Clara Wallin och Emma Frans fördjupa oss i gängbrottslighet. Är El Salvador ett föregångsland när det kommer till att stoppa gängvåld, och hur många av de förebyggande åtgärder som föreslås är förankrade i vetenskapen? Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp så får du en notifikation när avsnitten kommer ut. Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Hold up. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.